Det blir inte bättre av att mot slutet av middagen så råkar kungen trassla in sig ner sporre i bordduken när han ska resa sig. Så allting rasar. Krasch! Och enkedrottningen får en matskål i famnen. Så häller han upp ett stort glas framför enkedrottningen och så säger han ungefär någonting i den här stilen att eftersom detta är drycken till vår osämja så ska det här bliva det sista glas jag dricker i mina dagar.
Hej och välkommen till podden Ronnys kungskap. Jag heter som vanligt Peter Öberg och tillsammans med min kollega Ronny Larsson har vi skapat den här podden som nu kommer fram till det näst sista avsnittet, avsnitt nummer 7. Och det är en speciell tid i vår historia, inte bara för att det kanske är Ronnys favoritkung. Det är också en kung som i början av sitt liv ser slottet Tre Kronor brinna ner, som hinner kriga sig igenom halva Europa, fly till Turkiet, ta med sig rätten köttbullar på sin väg hem igen för att till slut ta sitt sista andetag, mystiskt skjuten i en skyttegrav i Norge. Det är helt enkelt en kung med extremt många berättelser. Så vi fick dela upp det i två avsnitt. Välkommen till Ronnys kungskap, avsnitt nummer 7. Karl den 12:e, del 1.
Poltava blir ju inte detsamma. Det är då Sverige bryter ihop och rasar samman. Va? Det blir inte det land som det har varit. Alltså från om man går Gustav Vasa och så går man framåt till Gustav den andra Adolf och så kommer man då till Karl den 10 och Karl den 11 och sen till Karl den 12. Då är ju Sverige, kan man på säga, på toppen av det här att vi är som störst, va? Liksom så här, landet. När Karl den 11 dör så är ju Sverige tre gånger större än vad Italien är. Så stort är det. Men när Karl den 12 går ut i krig och han är ute och krigar oavbrutet, han är ju inte hemma utan han krigar just den. Då efter Poltava så kommer katastrofen att då rasar hela Sverige ihop. Det blir inte samma för att Sverige kan inte, för det första är inte Sverige rustat för krig hur mycket som, för det andra ekonomin, det blir påfrestning i ekonomin och för det tredje så har vi inte så många människor i stormakten Sverige. Det bor ungefär 3,5 miljoner människor. Med Finland, om man räknar in Finland så blir det väl 3 330 000 någonting med Finland då. Och det går inte, va, till exempel att upprätthålla en stormakt som ska hålla på och kriga. Utan Sverige liksom krymper. Va? När efter Poltava och efter kalabaliken vänder så försvinner en tredjedel av Sveriges yta, Norge Ryssland ockuperar Baltikum, alla de här grejerna som Gustav II Adolf har liksom roffat åt sig i 30-åriga kriget, de försvinner, fienderna liksom plockar, för det finns ingen svensk armé. Karl XII är ju i Bender, sitter ju i Bender, och då är ju Europa fritt. Det är ju som om man tänker sig som ett smörgåsbord, man bara plockar åt sig bitar, jag tar lite det här, jag tar lite det, jag tar lite det. Sen finns det ingenting kvar, vet.
För den svenska armén är ju inte svenskar i, utan
nej,
det är,
de är ju inte,
inhyrda.
De är blandning, en salig blandning av människor, vet. Ja, Karl den 12 har en armé som är mångkulturell, det vill säga det är ju inte svenskar, det är tyskar, balter, fransmän, alla möjliga blandningar. Man
och då är han ju väldigt beroende av att ha pengar.
Ja, det är han. Och det kommer ju inga pengar. När Sverige upptäcker att nej, det här går ju inte i längden att hålla, så får de inga pengar. Och folket säger stopp, för nu har de ju tagit så mycket av i krigsresurser, alla de här unga männen som ska skrivas ut i kriget, så det går ju inte. Det slutar med att Sverige har ju inga torp eller soldat, utan det är väl kvinnorna som får stanna hemma och driva gårdarna medan männen är ute och krigar, vet. Många av männen som i Karl XII kommer ju inte ens hemlevande, och kommer de ju hem så har de blivit av med en arm eller ett ben eller...
Men du, om vi tar det från början då med Karl den 12.
Ja, han föds ju när Karl den 11 fortfarande är kung, vet du. När Karl den 11 fortfarande lever, vet du. Så han är ju ett litet barn. Han är ju en liten kerub, brukar man ju säga. Man börjar väl så, vet du. För han är ju avmålad på en av Ehrenstrahls målning där han vinkar liksom åt två fotograf. Han är en kerub, vet du. Och Karl den 11 står lutad, vet du, liksom mot honom, vet du. Sen har han sin favoritsyster också som i sidan om, alltså i det äktenskapet innan föds det 5 pojkar och 2 flickor, men det är bara Karl och hans syster som överlever. Alla andra dör ju, vet du. De dör av spädbarns, så att de dör. Men när Karl blir vuxen och hans favoritsyster blir, vet du. Men hon uppfostras ju, eftersom det här är ett karolinskt hem, så blir hon väl uppfostrad i den karolinska andan, kan man säga, vet. Fast hon är en kvinna då. Men hon finner sig väl i sakerna sist, och det finns så mycket om henne. Men däremot Karl den XI, när han är 6 år gammal, så tas han ifrån klämande kvinnohänder, som man säger. Och man ger honom en soldat och härskares uppfostran. Det finns en kammare i Stockholm på Karlbergs slott som heter Karl den XII studerkammare. Och där finns det faktiskt ett brev som han har hittat när han är 6 år gammal, och han har skrivit: "Jag önskar jag må ha den längtan att följa min pappa i fält", skriver han när han är 6 år gammal. Vet. Och det är då, när han är 6 år, som han ska inte vara bland kvinnor, han ska uppfostras som en man då. Så han är på Karlberg, han sitter där 5-6 timmar om dagen och läser allt som en blivande härförare bör komma liksom. Tyska talar han flytande, skriver det flytande, latin lika så, franska förstår han väldigt bra, lär sig väldigt snabbt. Han gillar att läsa franska dramer. Till och med dramer får han uppläst när han är i fält liksom, så här, vet. Men han tycker nog inte om att prata franska offentligt. Och han menar det att det svenska språket är lika fint som det franska. Som om en fransk ambassadör kommer till Stockholm och vill tala med Sveriges kung, så får fransmannen lära sig svenska. Men om Karl den XII träffar Frankrikes kung, då ska han tala fransöska, som han sa, vet. Så att om vi säger franska idag, det låter ju så här, men på den tiden sa man fransöska. Så då får man ju tänka att det var gammelsvenska i Stockholm, det var inte riktigt rikssvenska språket, så jag bara rättar det här, vet.
Men Karl den XII, han växer upp i Stockholm och är mycket på Karlberg.
Han är mycket på Karlberg.
Medan hans pappa Karl den XI är aldrig hemma.
Eller? Jo, nu är han ju hemma. Nu är han ju, vi är ju där, nu är han ju hemma i Stockholm, vet du, för att det har kommit till den tiden nu, att nu är krigen över, att han har gift sig och sånt där, vet, så nu är han ju hemma. Men kungen växer ju upp, heter det liksom. Så han får sin första häst när han är 7. Nej, vänta, han får sitt första reglemente när han är 7. Och så fäller han sin första varg. Och det är en varg som hans far har skadskjutit ute på Lidingö. Sen så går han på björnjakt. Björnjakt verkar vara hans stora fritidsnöje. Det är nämligen så att han har förbättrat strategin så att när man träffar björnen ska man inte slå ihjäl den, så här, utan man rusar fram en hötjuga, ett nät och en påk. Man klubbar ihjäl björnen, tänket. Så de första åren när han är tonåring blir som alla andra. Han har sån här barockperuk och så är han klädd i senaste modet. Men när han då är ungefär 10 år gammal så dör hans mamma, som Karl den XI då är gift med, vet. Och när han är 14 så dör Karl den XI i magcancer. Och det är då kommer den här katastrofen som jag pratade om i förra avsnittet av Karl XI, att Stockholms slott brinner ju ner till grunden. Alltså det slottet som var uppbyggt brinner ju ner 1697. Men eftersom kungen bara är 14 år så kan ju inte han styra Sverige, utan då får hans farmor, tror jag det blir. Hon får än en gång styra Sverige, förmyndarregering som får styra Sverige. Och Karl den XI är ju då tonåring, vet du. Men han roar sig och det anstår en tonåring, utan han dansar på Karlberg, han festar som vanligt, han inspekterar prinsessor. Men han avråder bestämt, han vill inte gifta sig. Men han pratar ju gärna om åren som följer att han ska gifta sig. Men det ska han göra med den kvinna som han älskar, och det ska inte vara något politiskt politiskt äktenskap. Och så brukar han säga det att när han är i fält så är han gift med soldathopen, och då kan han ju inte gifta sig förrän det blir fred. Och det dröjer ju. Det som är intressant när de här unga eskorterna kommer upp med prinsessorna, det är att Karl den XII och de sticker iväg på ganska våldsamma tillställningar. Det kan bli nattlöpning i natthorta på Stockholms gator med fönsterkrossning, och en gång så tävlar de i vem som kan hugga huvudet av kalvar när de kommer ridande i full galopp. Och det händer att de har släppt ut harar i rikssalen, vet du. Och en gång så sägs det att riksmarskalken fick peruken avslagen, och han kan ju vara glad att huvudet satt kvar i alla fall. Men festerna är ganska påtagliga. Det finns en berättelse när kungen är 16-17 års åldern, så berättas det att kungen kanske dricker lite för mycket. Han tycker nämligen om att dricka ganska mycket. Det berättas att han kommer hem till middag. Han kommer direkt från en kunglig jakt. Och han är av kungliga personer något på örat. Och han sätter sig då vid middagsbordet ganska smutsigt och dammigt klädd. Och då sitter hans mycket stränga farmor här, änkedrottningen Hedvig av Holstein-Gottorp. Hon tittar mycket ogillande på honom. Och har en del synpunkter på hur unga män ska se ut och sådär. Och det blir inte bättre av att mot slutet av middagen så råkar kungen trassla in sin nera sporre i bordduken när han ska resa sig. Så allting rasar. Krasch! Och änkedrottningen får en matskål i famnen. Man kan då tänka sig hennes upprördhet, att hon ännu mer intensifierar sina kommentarer. Och nästa morgon sägs det att kungen kommer till frukostbordet. Och då sitter änkedrottningen där igen. Och när under natten, gårdagen, då kom på ännu fler sådana här. Och kungen han reser sig, han ångrar sig väldigt djupt. Han går fram till buffén, frukostbuffén, där man hade en karaff vin. Man hade vin till frukost på den tiden. Så häller han upp ett stort glas framför änkedrottningen. Och så säger han ungefär någonting i den här stilen att eftersom detta är drycken till vår osämja, så ska det här bliva det sista glas jag dricker i mina dagar. Sagt och gjort. Drack han upp det. Och så ställer han ifrån sig. Men två gånger tvingas han bryta det. Och vi kommer till det så småningom, vet. Nu kan man ju tänka sig att grannstaterna, Sveriges fiender, tycker att nu är det dags på tiden att roffa åt sig det de har förlorat. Eftersom nu Sverige styrs av en pojkung, de tycker att kungen av Sverige är ju bara tonåring, så nu är det rätt tid att gå till anfall. Men det är ju det som är det stora misstaget. Sjuårskriget, som vi kallar det, som Sverige dras in i. Ryssland, Danmark, Polen, Sachsen mot Sverige. Det är egentligen inte, det är ett försvarskrig. Karl XII blir inte anfallen. Han gör bara det som hans far har tränat honom till att göra, att försvara Sverige. Det är hans fiender som börjar kriget, inte han. Danmark förklarar ju inte krig mot Sverige. Ryssland gör det inte heller. De förklarar krig, men Sverige förklarar ju inte krig mot dem. Så att det enda Karl XII ska göra är att försvara landets gränser, territoriet. Det här är vårt land. Jag ska försvara det till varje pris. Och det är precis vad han gör. När kriget bryter ut så fungerar ju hela krigsmaskineriet perfekt. Eftersom Karl XII har ju organiserat och exercerat alla dessa karoliner. Det är ju en stor armé, karolin. Försvarsstaben har räknat ut, det finns faktiskt dokument på svenska försvarsstaben i Stockholm, att man har räknat ut i mönstringsböckerna att när Karl XII drar igång hela sin krigsoperation, så finns det på pappret 88 000 stridsberedda, 88 800 någonting, enligt försvarsstabens beräkningar, liksom i papperna. Så det är en ganska stor styrka han har, vet du. Så det är klart att Sverige...
Men är den utspridd över alla de här länderna?
Ja, det är den. Över hela Sverige, vet du. Ja. Det är från norr till söder, kan man säga, vet du.
Och även i Estland, Lettland...
Ja, precis. Och Finland också. Finland tillhör ju svenska riket, så de skickar ju iväg. De skickar ju mest iväg infanteri och sånt. För Sverige behöver ju ett infanteri som... Eller kavalleri som kan gå till anfall när de behöver det, när karolinerna behöver det. Så Finland är ju med. De är automatiskt med i det här. Men de skickar ju naturligtvis trupper.
Är norra Tyskland också svenskt vid det här tiden?
Ja, det är det. Ja. Många av trupperna vet hur det kommenderas ju, vet det. Så att Karl XII, han lämnar ju Stockholm den 5 april år 1700. Han kommer aldrig tillbaka till huvudstaden. Han åker ner till Karlskrona. Där armén och flottan. Flottan är tre gånger så stor. Det är nog den största flotteskad vi har sett på länge. Sen Gustav den andra Adolfs tid i alla fall. De stiger ombord på fartyg och så börjar de först med Danmark. Men det tar inte många dagar innan Danmark kapitulerar. Därför att både Frankrike och England lägger sig i. Man kan inte veta att invadera ett land. De säger att nej, vi får förhandla om fred. Så Danmark går ganska snabbt till att det blir fred. Men kungen är på marsch över Själland, precis som Karl den tionde Gustav. Han ska gå över isarna till Köpenhamn, tror han. Och så blir han stoppad av engelsmän som säger nej. Du får inte komma längre än så här, vet du. Du får vända om. Tror du bestämmer de sig att de ska segla till Baltikum. Och då blir det ryssarna. Därför att ryssarna har, under tiden som de håller på med Danmark, så har ryssarna gått in i svenska Livland och ockuperat fästningen Narva, vet du. Eller i dagens Lettland, Narva-fästningen. Så det blir En fruktansvärt lång ilmarsch genom höststormar mot, vad heter det, Narva. I Narva har inte ryssarna de där 80 000 man som svenska propagandan sprider ut, utan 40 000. Men det är ju så vackert så. Svenskarna är ju bara 8 000 man. Så när svenskarna kom fram är de helt utpumpade. De har inte sovit på flera dagar. De har inte ätit. Och de borde ju egentligen ha fått så mycket rast och vila de kan. Och dessutom är de för få. Så tsar Peter åker därifrån och ryssarna känner sig ju inte speciellt... De känner sig ganska lugna, det kommer inte att bli någon. Och då bestämmer sig Karl XII för att slå till omedelbart. Och det här ska bli det riktiga elddopet för den 18-årige kungen. Just som svenskarna rusar fram mot ryssarnas... Ryssarna, vet du, så mörkar himlen. Plötsligt blir det mörkt på himlen. Och en häftig snöstorm bryter ut som piskar svenskarna i ryggen, vet du. Ryssarna blir totalt tagna på sängen. De ser ingenting. Det är därför att... Var är Karl XII för hans soldater? De försvinner in i det här snömodden. De ser ju inga soldater, så de blir totalt... De ger sig utan strid. De kapitulerar med omedelbar verkan, vet du. Det är ju största krigsframgången kungen har fått i början av... Vet du, det är naturligtvis jubelfester i alla kyrkor världen över, vet du. Liksom, de kommer över krigskassan. Och det enorma vodkaförrådet som ryssarna har. Svenskarna tar ju hand om vodkaförrådet, alltså... Men i alla fall... Ryssarna ger sig, svenskarna får den stora krigskassan, vodkaförrådet. Och så berättas det på kvällen att när kungen ska klä av sig och lindar av sig den här halsduken, höga halsduken alltid har runt halsen här. Så rullar ut en rysk muskötkula på golvet. Den har missat halspulsådern med några få centimeter bara, vet du. Men striden är ju naturligtvis inte gratis. 2000 karoliner ligger kvar på slagfältet, vet du. Nu blir det vinter och svenskarna måste gå i vinterläger. Svenskarna gör det i svenska Estland. Alltså numera Reval då, vet du, svenska Estland. På våren så kommer det färska trupper från, vet du, Sverige, vet du, ner. Kommer till Estland, vet du. Och nu kan ju Karl XII verkligen börja. Först går han mot saxarna och sen mot polackerna. Och liksom under den tiden så marscherar Karolina över slagfält som de inte vet, som de alltid har känt till som... Platser som Grodno, Poltu, Poslavic, Prasovic och sådana ställen. Men Karl XII lyckas avsätta August av Sachsen och få honom avsatt från Polens tron som han också sitter på. August är ju kusin till Karl XII och han har ökennamnet August den Starke. Och det kanske han har därför att han har 354 oäkta barn som han betalar underhåll till och ett barn inom äktenskapet. Men han blir i alla fall utbytt mot en mer vänlig, svenskvänlig polack som heter Stanisław Leszczyński, vet. Så karolinerna, de har bara ett enda sätt när de är i krig, och det är att anfalla. Och man anfaller helst på en tid och plats där det finns minst fiender. Och om fienden har dubbelt så mycket soldater, det är inga problem. Liksom så. Kavalleriet har också det gemensamt att när kavalleriet kommer så har man ställt upp hästarna väldigt tätt som en plog. Bakom varandra, så att när de kommer galopperande in i fiendeleden så går de in, vet. Först skjuter de av sina pistoler, sen drar de värjorna och så hugger de an på fienden som finnarna säger, haka päle, slå i skallen. Och då gör de det, vet. Och då blir den här snöplogseffekten, det vill säga det blir, många fiender står ju inte kvar när det kommer hästar. Därför att de står så tätt så att knäna, man nästan slår i varandras knän. Så här. Och det är en väldigt bra gemenskap som Karl XII har organiserat där, för att alla soldater känner ju varandra. Alla är från samma socknar, talar samma dialekt. Och det är väldigt bra kamratskap när det är krig. Att man känner kamraten som går till vänster, man känner kamraten som går till höger. Och då är man ju trygg. Och det här håller ju i sig många år av kriget. Sen när de har bråkat med saxarna och polackerna, det tar väl ungefär 9 år, då är det dags att ta sig an ryssen, tycker Karl XII. Och det är då han bestämmer sig att en gång för alla ska gå till Moskva och krossa tsaren. Men så enkelt är det ju inte att anfalla mot Ryssland, därför att Ryssland i början på 1700-talet är ett land som är i Europas utkanter. Det vill säga det är tsar Peter som faktiskt vänder det här bondesamhället till det vad det blir idag, som Ryssland är idag, vet. Det är han som moderniserar, kan man säga, Ryssland. Men Karl XII tycker att det är bäst att slå till nu när ryssarna är upptagna, så han marscherar in i Ryssland, vet. Och i början går det väl rätt så bra. Det går väl rätt så bra. Men nu är det ju så här att ryssarna har ju den taktiken att man bränner allting. Den brända jordens taktik. Det vill säga man gräver ner maten, man förgiftar brunnarna. Och om fienden då marscherar genom landskap där det inte finns mat, inte vatten, så brukar fienden gå och gå längre och längre in. Och till slut vet det så ger man upp, därför man har ingen mat. Soldaterna måste ju ha mat. Alltså karolinerna kan ju inte gå så långt vet det. De behöver till exempel nästan 40 kilo smör, kött, tonvis med kött, bröd varje dag för att kunna strida. De kan inte strida på fastande mage. Det är ingen armé i historien som har skrigat på fastande mage. Det kan man läsa i de flesta böcker att det är det inte. Alla arméer äter upp sig innan strid. De måste ha mat för att orka och sådär. Men i alla fall, Karl XII tar sig genom Ryssland. Turen håller i sig ungefär 40 mil till staden Tatarsk som ligger 40 mil. Men längre så till Moskva kan han ju inte gå. För när de kommer dit så är det höst i Ryssland. Och så kommer ju snart vintern. Och nu är det problemet. Han kan inte gå tillbaka till Polen. För de vägarna är avskurna eftersom ryssarna har ju omringat. Va? Och då bestämmer han sig för att gå till det bördiga Ukraina, vet du. Ukraina som verkligen är en som verkligen har all mat. Det finns ju gott om mat dit. Men när karolinerna ska dit så är det en sån dödsmarsch. De går genom träskmarker och skogar där det inte finns någonting att äta. Och så blir de hela tiden överfallna av partisaner, grillasoldater som hela tiden vet det. Och när de äntligen kommer fram till Kopota, då kommer den värsta vintern i mannaminne. Det är så kallt att fåglarna fryser ihjäl och dör och ramlar ner från träden, skriver Karolina i sina brev. Och värst är det kring julafton, vet du, 1700. Då är det över 1000 svenskar som fryser ihjäl. Och ryttarna fryser fast på sina hästar. De kan inte ta sig sadlarna så man får skära loss dem. Så vet du, fältstjärnorna får inte använda annat än brännvin för att kunna amputera frusna fingrar, armar och tår, kan man säga.
Men du, Poltava, det får vi ju prata vid ett eget avsnitt.
Ja, det får vi göra. Ja, det får vi göra.
Men nu vet vi att i alla fall att det är fruktansvärt kallt. Och det,
ja, det är det. Det är det.
Det ser inte lovande ut för Karl XII.
Nej. Nej.
Men du, om vi går till, för nu har vi ju pratat lite om när han föddes.
Ja.
På det gamla slottet,
ja,
innan det brann.
Mm.
Var det han som såg till att det blev uppbyggt då? Eller var det hans, hans farmor?
Nej, det var hans farmor som, hon krävde att man skulle rita ett nytt slott. Och det gjorde man, men den nya arkitekten Nicodemus Tessin den äldre, han sa att han hade klart på 6 veckor. Han sa, ge mig 6 år och ni har ett nytt slott. Men det nya slottet skulle ta 57 år och 7 månader innan det stod färdigt. Och då skulle ingen av dem leva överhuvudtaget.
Inte Karl XII heller?
Nej. Så att, nej.
Men var bodde han? Nej, då var han ju som du sa aldrig i...
De bodde på Karlberg, men de kunde också bo på Drottningholm som blev klart när han var tonåring. De bodde på Drottningholms slott. Det är nuvarande kungafamiljen bor numera, vet du. Utanför, ute på Ekerö, vet du. Så att där bodde Karl XII, vet du. I väntan på att slottet skulle bli färdigt. Men Karlbergs slott kunde de ju ha där, för att det var ju hans mamma som, hon fick ju det av Karl XI, så där kunde han ju ha när han studerade, vet du. Så det var ju också ett sånt slott som, det låg en bit utanför Stockholm, fast det gör det ju inte. Det ligger inte alls utanför Stockholm. Jag har ju varit på Karlberg själv många gånger och tittat på det där slottet. Tyvärr kommer man inte in för det är låst. Jag kommer aldrig in i det där slottet och det är jag lite sur över, för jag skulle gärna vilja komma in och sitta just i Karl XII studerkammare och sitta där bakom det här bordet och verkligen känna historiens vingslag. För det finns nämligen där inne bakom är det ett porträtt på Karl XII. Det är ett stort porträtt där han står i soldatuniform och de har satt upp 2 sådana här långa värjor som sitter i kors på varandra, i så här kryss, eller som går i, vet. Det är Karl XII. De har till och med en fana som är från Karl XII:s tid, vet. Så det är väldigt historiskt. När man sitter där så känner man nog historiens vingslag. Men det är väl bara militärer som har tillträde till det där. Då får jag väl skriva till kungen och fråga honom om jag får komma dit och titta, vet du. Liksom.
Men du, sen är Karl XII ute och
krigar.
Och i början går det bra och sen så går det sämre och sämre och sen så går det riktigt, riktigt uselt i Poltava. Men vad händer sen?
Ja, sen tar han sig på något sätt vis hem. Han kommer ju hem, va? Men han kommer ju ner till Skåne. Han hamnar ju i Ystad, vet du. För han kommer ju då efter att han har varit och krigat, så är han hemma. Och där är ju första gången på Ja, på några år som han är hemma första gången han kommer till Sverige. Han landstiger i Trelleborg, men så slår han sig ner i Ystad därför att han vill vara nära Danmark eftersom Danmark hotar ju Sverige. Nu när Sverige är försvagat och han kräver då att de ska sätta upp en ny stor armé. Och efter mycket missnöje i landet, mycket gnissel, så blir den här stora armén klar. Och då bestämmer man sig att man ska ta danskarna i ryggen, det vill säga man går in i det danska Norge. Så i 5 veckor så anfaller man Christiania, alltså nuvarande Veter, där Oslo ligger Veter. Men man tar inte fästningen, Fredrik Stens fästning, det gör man inte liksom. Och efter ett par veckor så dyker en dansk flotta upp och sänker 7 svenska linjefartyg. Och då är den här kampanjen slut, 1718 Veter. Kungen rider iväg ensam, han är på uruselt humör Veter. Och han kommer till staden Jo. Trots att det är storm så kräver han att han och hans häst ska bli rodd tvärs över Vättern. Och när han då kommer över andra sidan så kastar han sig upp på sin häst och så rider han så fort han kan till Vadstena slott. Där träffar han sin syster. Och de sitter och pratar hela dagen. Kungen är då... När hon såg kungen senast var ju han en tonåring med barockperuk. Nu är han en nästan skallig 35-åring- i en sliten uniform utan gradbeteckningar, liksom ganska nedtryckt av alla bekymmer. Men de sitter en hel dag och pratar. Men på kvällen 9 har kungen bett att få en ny häst och han rider hela vägen till Lund. Och där blir de glada över att se honom, för ingen vet om han är död eller om han inte överhuvudtaget har överlevt. Men det hade varit fascinerande att vara den där dagen på Vadstena slott och höra vad kungen och hans favoritsyster pratade om den där dagen när de möttes.
Och sen rider han till Lund.
Till Lund, och de blir glada att han kommer tillbaka. Men sen bestämmer de sig att de ska gå in på senhösten. Och den här gången går man in på 2 ställen. Huvudarmén består av 16 000 man. Och de ska ännu en gång belägra den här fästningen, Fredrik Sten då. Samtidigt har svenskarna gjort i ordning en galärflottilj. Som på order ska dras från Strömstad till Idefjorden, som man ser på andra sidan. Det är en sträcka på ungefär 2 mil. Och tanken är att en sån här svensk flottilj ska dyka upp och falla en norsk flotta i ryggen. Men norrmän är naturligtvis förvarnade, så när svenskarna dyker upp så är flottan borta, så det blir ingen drabbning. Men i Fredrik Sten är ju naturligtvis kungen med. Och han är alltid med i första ledet när svenskarna erövrar en skans. Och från den skansen börjar man då bygga ett system av löpgravar, det vill säga skyttegravar framåt själva huvudfästningen. Man har markerat var de sista skyttegravarna gick, 9 på kvällen har kungen varit på middag och varit i kvällsgudstjänst. Då kommer han ner med sina mannar och nu ska han övervaka själva arbetet. Han är lite otålig över att arbetet inte har kommit igång med. Men han kommer ner i alla fall skyttegravarna. Och för att se bättre så sticker han upp huvudet. Han lägger huvudet, händerna ligger och vilar så här, så att han kan titta på arbetena. Och för att stå statiskt sparkar han in 2 fot i själva skansväggen, i själva skyttegravsväggen. För han ska stå statiskt, sparkar in fötterna. Och då kan han ju se arbetarna som arbetar. Och då kan han ju också övervaka situationen. För hela tiden, under tiden som svenskarna håller på och gräver, så skjuter norrmännen såna här lysraketer, lysbomber, och de skjuter in järnskrot och rutten frukt och grejer och sånt för att liksom få dem att bli rädda. Svenskarna ska liksom, det är psykologiskt. Jag tror de till och med skickar in en sån här tygpåse som är ihop, inne i den tygpåsen är det avföring för att försinka arbet. Därför att de vet att många av de svenska soldaterna har dysenteri, så man skickar det här. Det är ganska, ja, det är inte så kul att bli träffad av det i ansikt. Men kungen ligger i alla fall där. Och hans manskap som är nedanför, de säger, Ers Majestät, var försiktig, säger de. De tycker att kungen har exponerat sig lite. Nu är klockan mellan 9 och 10 på kvällen, den 30 november 1700. Och de säger så här, Ers Majestät, var försiktig.
Var inte det rädda, är det sista kungen säger.
För kort efter det så ser de hur huvudet sjunker, han liksom sjunker, och fötterna sjunker ut där han har sparkat in fötterna. Han liksom sjunker ihop. De ser knappast att han har blivit skjuten, men de ser att han har fått en kula in genom, nu ska vi tänka här, nu måste jag ett ögonblick här, vänster, fått in den från vänster ut genom den högra, det vill säga när han har gått in här och gått ut. Och så som han ligger
Kan han inte ha fått kulan från vänster sida? Det måste ha kommit fram. Jag menar kulan skulle ha träffat. Så, men han är i alla fall död. Karl den 12 blir 36 år gammal, vet du. Så slutar då historien om att Karl den 12 är död. Teorin har varit, det kan vi också ta. Så här är det, att när kungen stupar där i Norge i alla fall och först i Stockholm då, vet, och begravs, så är det en soldat som heter Nordstjärna som plötsligt plockar upp en kula som ligger och skräpar i gruset, och han sätter sig i en hatt. Och kort därefter blir han hemförlovad till Öxnevalla i Varberg, vet du. Men allt eftersom tiden går så tycker den här soldaten att det är något obehagligt över den här kulan. Det vilar liksom någon sorts förbannelse över kulan. Så han går till prästen efter många år och ber om råd. Prästen svarar att släng skrotet så blir det av med det liksom. Och då gör soldaterna, han slänger skrotet. Men i generationer berättar man om den här legenden om kungen, kulan och soldaten. Sen går det väldigt lång tid, sen går det ända till 1924. Då ska man börja ta grus på den plats där soldaten hade kastat kulan. Och då hittar man den. Det är en mässingskula. Med en kula, en mantel av bly och mässing. Och den har en sån form att det är ingen uniformsknapp, utan det är en knapp man hade i Turkiet. Alltså en modell man hade i Turkiet. Nu är det många som tror att kungen, som man säger, är hård mot skott. Det vill säga vanliga blykulor kan inte döda hon, vet det liksom. Alltså man tror att var man än skjuter på kungen så går inte kulorna igenom. De träffar inte, han är osårbar. Och då bestämmer man sig att det enda man kan göra om man ska verkligen döda honom, det är att ta någonting som ett föremål som kungen äger har på sig. Och det är ju inte så svårt att ta en knapp från kungen, för han slet ut en uniform var 14:e dag. Och samma dag han blev skjuten hade han bytt uniform. Nu har man gjort ballistiska skjutprov på platsen där kungen stupade. Druvhagel har skrivit, man har skrivit kulbanor, man har skjutit genom plåtburkar, grishuven, hästkadaver, allt möjligt. Det går inte att skjuta med den precisionen. Man har skjutit med alla möjliga grejer. Forskare har blivit osams resten av livet. Professorer i historia har kullkastat hur de där kulbanorna gick för 350 år sedan i den där löpgraven. Liksom. Så man vet inte vem som sköt honom.
Men vet man hur nära skottet måste ha kommit?
Man vet att han hade i alla fall inget bly, han hade inget blysplitter i såret när han blev skjuten.
Nej.
Kulan har nämligen, man har ju öppnat kistan flera gånger. Sista gången man öppnade kistan kontrollerades kraniet. Det var så sent som 1917, då öppnade man att kontrollera Karl den 12, och då såg man att kulan, i början trodde man att kulan var ungefär 15-20 mm, hade en sån omfång, vet du. Sen växte det där, vet du, att den blev ännu större, vet du. Sen upptäckte man också när man öppnade kistan att fötterna var ihopbundna. Så gjorde man förr med människor i många hundra år för att de inte skulle gå igen, det vill säga att de inte skulle spöka, vet du, att gå igen. Men det är ju ingen som vet vem som sköt. Och jag vet inte det heller, men jag skulle bra gärna vilja lösa den gåtan, vet du. Vem som sköt kungen. Om jag bara kunde komma på vem, så kanske jag skulle bli känd i hela världen som mannen som löste mysteriet med
Karl den 12:s
med Karl den 12:s död, vet du, liksom.
Tack för att du har lyssnat på Ronnys kungskap avsnitt nummer 7, Karl den 12:e del 1. Inspelad på Momsteatern våren 2020. För produktion och handledning står jag, Peter Öberg. Och musiken ni har hört är som vanligt skriven av Jan-Erik Säf till föreställningen The Erased. I nästa avsnitt, det sista i den här serien, kommer vi att gå in på djupet vad som hände i Poltava och varför Karl den 12:e efter det nederlaget först flydde till Turkiet och staden Bender, för att sen några år senare fly just därifrån i den så kallade kalabaliken i Bender. På återhörande.